Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Hasse Brontén heter jag som vanligt håller lite i taktpinnen. Min gäst idag heter Marie, jobbar inte som polis. Vad hon gör kommer du alldeles strax få höra. Vi kommer också att prata i ett ganska långt Patreon-avsnitt där vi får höra om ett beslag som hade en beslagspunkt som stack ut lite grann helt enkelt. Och en polisman hade skrivit ett separat PM om det här beslaget. Ja, vad kan det vara? För att höra om du är Patreon, patreon.com/snutsnack för att lyssna där. Annars hörs vi på Instagram eller på Facebook, hoppas jag. Ja, ha nu en riktigt trevlig lyssning och var försiktig där ute.
13:10
Varmt välkommen till Snutsnack Marie.
Tack, tack.
Ja, och det här är lite roligt. Man kan ju fånga gäster på olika sätt i den här podden.
Det är så, va?
Ja, det är så. Och du och jag träffades på en dag hos Försäkringskassan.
Ja, av alla ställen.
Av alla ställen. Där jag var någon form av moderator kanske.
Jättebra moderator.
Oj,
ja, någon form av, nej. En väldigt proffsig moderator.
Åh, tack, vad snällt.
Och det säger jag utifrån att jag faktiskt är med i en del olika debatter och så. Och jag måste säga, det har med moderatorn att göra vad du säger. För det är ju frågan och hur förberedd du är. Så jag ska inte skämta bort det för mycket.
Nej, men sen skämtade jag lite också.
Då gjorde
var jag,
du?
Då var jag inte lika seriös.
Nej, men då var ju inte vi inblandade vi andra.
Nej, precis. Men du var där som föreläsare.
Ja.
Och för att vi ska göra lite mer förståeligt för publiken nu som lyssnar, så är det så att det här var Försäkringskassans avdelning som heter särskilda utredningar.
Ja, kontrollutredningar
heter jag. Och det är de här myglarna som man ser ibland kommer upp i kvällspressen ju.
Mm.
Han sa att han inte kunde gå här igen på semester någonstans.
Precis, ja.
Ja. Och de gör ju de här, jag tyckte synd om de här utredarna faktiskt under den här dagen när du gick igenom också. Det var så, nej men, för lyssnarna då, de gör ju utredningar som ska gå till polisen när man misstänker att någon liksom bedrägligt liksom. Det är ju brott att ljuga till, man ljuger om att man inte är sjuk längre till exempel, att man inte är sjuk, säger att man är sjuk, man får tillfälligt vård av barn och sådana saker som man inte gör och så vidare och så vidare. 18% av alla deras utredningar går vidare från polisen.
Mm. Men det är bedrövligt.
Ja, det kändes jättetråkigt.
Ja. Just för att de också är i många fall väldigt bra.
Mm. Och det, jag tänkte vi skulle prata lite mer om det, men först är jag lite nyfiken på dig. För jag vet att du är då jurist i botten, du är före detta åklagare. Och du har så många järn i elden så jag känner inte till alla. Jag fick ju lite extra lektyr här av dig också. Du har skrivit någon grejer och du vet, man hinner knappt med vad du gör. Men var kom den här tanken kring att gå in i juristyrket?
Ja, men det är ju, för det är det som är lite roligt just att vara jurist. För det är ju så otroligt olika saker man gör, förstår jag ju när jag pratar med andra jurister. Att det är ju inte som, alltså det är ju verkligen nästan som att man jobbar som snickare eller åklagare om man jobbar med olika saker. För det är verkligen vissa som jobbar liksom bara med kommersiell processrätt i skiljedomstol. Det är ju liksom, det är någonting annat än det man gör om man jobbar som åklagare till exempel. Så det är ju väldigt man. Men min, jag tror att så här, när jag var liten så tyckte jag alltid att det var roligt att skriva. Mm. Och började skriva dagbok när jag var 4 år och liksom hålla på med ord och språk och sådär. Och övertalning i olika delar kring att man skulle ha olika djur. Och liksom. Så jag använde, jag tror att det är det här sättet att liksom försöka få det jag ville, men även liksom använda lite argumentation.
Mm.
Och sen ingen juridik överhuvudtaget i släkten. Det finns ingen tradition, utan mer så här, gör det du tycker är kul. Och sen att jag har en storebror som alltid var jätteduktig i skolan. Så jag satte någon form av heder i att vara väldigt duktig i skolan.
Okay.
Och då tror jag att om man har lätt för sig i att skriva och hålla på, så blir det ingen stor grej att vara det.
Nej.
Men då väcktes väl intresset för att jag liksom hade så lätt för att läsa. Det är lätt för att ta in med kunskap och fakta. Och sen satt jag liksom hemma i radhuset och kollade på lagens änglar. Det gamla LA-lå. Det är inte alla som ens vet vad det är.
Nej, det var ju en sån
amerikansk advokatserie. Och då hade vi också släktingar i USA, eller har. Så jag hade varit väldigt mycket i USA, så att jag kunde ändå även lite engelska. Så att jag tror liksom 4-5-åriga, 6, hur det gick ju några år. Ja. Marie satt där och det var ingenting jag pratade om. Så. För alla trodde att jag skulle bli veterinär för att jag tyckte om djur.
Aha.
Men jag hade min det här, nej, eller låt komma ut där ur rätten och ha liksom gjort någon skillnad.
Det där är ju mer så här, objection, Your Honor.
Ja, liksom. Det är ju inte, de med svensk domstol är ju, man kan ju somna ibland. Ja. Nej, inte som åklagare.
Men man jämför jämför lite med de här i alla fall tv-serierna.
Ja, nej, det är ju ingenting alls som stämmer. Mm. Men det tog idén och bilden om att någonstans här kunna använda, liksom jag tänkte också här, sammanhang man kan hjälpa någon, och det blir ju väldigt så amerikanskt, de här serierna, att det är någon stackare och så blir det så här hjältedåd, och det är ju inte alltid. Det stämmer ju inte heller. Men jag tror det var lite det, för att jag kan inte hitta någonting annat i mitt liv när jag växte upp som hade med juridik att göra. Och sen så var det i princip att jag pluggade som en galning, fick 4 och 9. Men då var jag så skoltrött. Så jag
Det var ju jättebra.
Och jättejobbigt att få det. Liksom. För det är ju så, då måste man vara bra liksom, ganska jättebra i allt.
Mm, då hade vi ju 1-5. Ja, precis.
Nu börjar prata.
Märker man att vi
man är lite äldre. nej, men så då var det ju så här, jag ville kunna söka in till alla linjer på universitetet. Så jag bara 4 och 9 blir bra från då samhällslinjen, liksom, så vad man kunde välja på. Men sen var jag så slut efter gymnasiet där. Så jag bara, jag tänkte inte plugga. Så då ville jag jobba med mode och design.
Okej.
Okay. Men sen så var jag ett år utomlands och gjorde lite andra grejer. Och så sökte jag till juristlinjen. Jag tänkte, vad fasen, jag har ju tänkt på det där. Och så kom jag in.
Mm.
Och då hade jag mitt bolag som jag skulle ha. MV Design. Då tänkte jag, men jag kan göra det sen då. Men sen när jag väl började plugga, då var det lite det här som jag kanske är som person, rätt eller fel. Har jag börjat, då avslutar jag.
Just det. Jag läste någonstans att juriststudenterna är de billigaste att utbilda av alla. För det är bara att slänga på dem massa böcker och bara läs. Och kom tillbaka när jag kan det.
Ja, och ingen praktik. I alla fall inte när jag pluggade. Alltså det var verkligen, det var totalt så.
Ingen material behövs ju inte. Du vet, arkitekter ska ha i alla fall lite pappgrejer.
Och kurslitteraturen är ju svindyr, den köper du ju själv.
Ja. Men hur var det? Du nämnde ju så här processrätt, nämnde du. Det är ju såna, en del sådana otroligt tråkig lagstiftning och mata liksom. Var det någonting som du tyckte var bara, det här kommer jag nog inte jobba med om jag blir liksom.
Ja, men allting med skatterätt, förvaltningsrätt, även liksom det som var för mycket politik, alltså folkrätt och sånt.
Okay.
Det gillade jag inte. Och så tyckte jag det svåraste jag egentligen tyckte, det var ju straff och processrätt. Och det är det jag sen jobbar med. Jag hade också ambitionen då, ligger lite i hur jag då är, att få jättebra betyg så att jag skulle kunna sitta ting sen. Och det var ju också jättejobbigt att plugga juridik. Alltså det var inte kul överhuvudtaget. Och straffrätten var det svåraste.
Mm, och då, stökig,
ja. Ja, jätte. Och jag tyckte det var så svart och vitt.
Mm.
Antingen var det eller så var det inte. Och så var det alla de olika formerna. Och så var det inte medhjälp, så var det anstiftan eller stämpling och vad. Och jag bara satt och bara, jag kommer aldrig fatta det här. Och så alla de som var duktiga i straffrätt tittade jag på som att de var genier. Och då skrev jag, för man hade ju då på juristlinjen det bästa var AB, motsvarande då högsta, och det näst bästa BA. Och jag har då, när jag går ut så har jag väl 3 eller 4 kurser som jag har BA i, vilket jag för mig då är jättedåligt då, utifrån. Jättejobbigt att ha så. Och det är ju straffrätt. Jag kunde inte knäcka koden.
Och det som du sen kommer att jobba med?
För jag var, det var just, jag skulle jobba med civilrätt. Det här straffrätten fattade jag inte. Det var svårt. Men sen hade jag en mentor. Det är också så här tillfälligheter. Jag sökte till ett så här projekt då som de hade för kvinnliga juriststudenter för att få lite engagemang. Och då ville jag ha någon som jobbar med processrätt. För jag tänkte det här med processer. Då var vi tillbaka till LA-lå där. Att jag liksom, nu har jag tranglat igenom. Då vill jag. Och då fick jag en åklagare som min mentor. Och hon höll på jättemycket att utbilda poliser, var ute på polishögskolan. Och då var jag så här, men gud vad roligt. Så hon väckte in alltså, intresset för just åklageriet. Och sen hade vi var fortfarande kontakt, hon och jag. Mm. Och då började jag också vara ute på polishögskolan. Så när jag är klar jurist så var jag ute gratis. Ute i biblioteket satt jag med. Jag vet inte liksom vad, ja. Men jag gjorde det, för jag frågade dem där ute. Tror ni att det finns intresse för dem i de här basgrupperna? Aha. För jag visste ju själv hur svårt jag tyckte det var med straffrätt. Mm, mm. Så jag satt mig ute i biblioteket där. Alltså jättekonstigt. Helt gratis.
Och det var hjälpte folk.
Absolut. Så det var en tjej som inte fick någon hjälp av sin lärare. Och hon, och så lite så här, inte, hon har sagt det, tack vare mig så klarade hon juridiken. För att hon satt just och tragglade med de här osjälvständiga brottsformerna. Och där någonstans tror jag det som, om man ska bygga ihop det jag gör nu. Att jag nu är liksom mitt egna bolag och jag utbildar fortfarande inom polisen. Och sätter någon form av värde i det här med att det är så onödigt att bara jag kan. Mm. Det är ju bättre om 10 till kan. För det, varför ska jag gå runt med det här i mitt huvud?
Just det.
Så att jag, och det är fortfarande personer som jag har kvar i mitt bekantskap, jag ska inte nämna namn nu då, men som är verksamma poliser som fortfarande kan, jag kommer ihåg när vi satt där och tragglade i biblioteket.
Ja, vad roligt.
Så det var precis när jag var klar jurist. Och sen så var det lite olika vägar fram och tillbaka, och sen att jag ändå så här, nej men det blev åklagare.
Men det är så roligt, ja. Tycker jag, och det är också som en röd tråd tycker jag genom podden, att så här, men så träffade jag den här killen eller tjejen och så var han åklagare. Då blev jag åklagare. Alltså,
ja, att man inte har ännu mer så här, integritet i sig själv, vad man ska göra. Jag träffade henne och så, för jag skulle bli affärsjurist liksom.
Vad var det som gjorde att du tyckte att det lät lite spännande plötsligt med det här då med åklagare och
men hon jobbade som miljöåklagare. Aha, så hon var mycket ute, alltså det var nog det tror jag, för att jag tror egentligen alltså juristrollen renodlad, det är ju väldigt mycket att sitta vid datorn. Mm. Om man ska tänka den traditionella, och det är ju supertråkigt. Mm. Man kan göra det liksom, tycker jag, i olika sån här, nu sitter jag vid datorn idag, men så vet jag att nästa vecka behöver jag inte sitta så mycket. Och det är ju egentligen vad hennes sätt att jobba som åklagare. Hon var väldigt mycket ute och gjorde så här olika om miljöbrott och hade poliser som var väldigt operativa. Så hon bedrev ju mycket förundersökningar genom att vara ute på plats. Och det är ju inte så många åklagare som gör det. Så jag hade nog supertur i att hon gav mig energi också att vara nära där det händer. Att inte bara sitta på sin stol och fatta beslut.
Det låter lite som en amerikansk film, när polischeferna kommer ut på morden och sånt.
Ja, och det var lite det. Och det var inte så många som jobbade med miljöbrott. Nej. Och det är fortfarande kanske inte så många. Men det blev en liten unik del i det här. Och så var jag med henne i rätten. Och då fick jag liksom, och då kom de här poliserna som hon hade varit med. Och då vittnade de som sakkunniga. Mm. Så för mig fick jag liksom helheten utan att jag egentligen förstod kanske så mycket vad det handlade om. För det var mycket kemikalier. Det var mycket med hur man tankade och ja.
Men hur går man från färdig jurist till åklagare? Hur är liksom gången till att bli färdig åklagare? Liksom?
Jag gick den traditionella med att man blir antagen som aspirant. Och då är man åklagaraspirant i 9 månader. Och sen så blir man assistentåklagare.
Okay.
Och sen blir man kammaråklagare. Men nu finns det möjligheter att man också kan, om man är advokat, kan man gå in och bli åklagare, liksom extra åklagare tror jag, eller någon, liksom, utan att gå den här långa. Fast jag kan tycka så här, om man ska göra det så ska man nog göra det på riktigt, för att du behöver den grunden tycker jag. Jag lärde mig supermycket genom att det tog lång tid innan jag blev kammaråklagare. För när du väl blir det, då är det ju alla tvångsmedel, du har jourerna, du förväntas kunna liksom allting.
Jourerna, vad är det?
Jourerna, alltså nattjourerna.
Alltså jourer, jag tycker hororna. Jag bara, börjar man jobba med horor direkt?
Nej, det är
sorry.
Jo, nej, ja, mitt uttal, nattjourerna.
Ja, just det, jourerna, ja.
Att du behöver sitta i det här ensamma utsatta. Sen har du ju alltid såklart möjlighet, men det är ändå utifrån ett beslutsfattande. Och jag är jätteglad att jag hade de här åren innan som man verkligen har landat i, för det är ju en verktygslåda som är gigantisk som kammaråklagare, och om du då inte är trygg i vad du pysslar med så kan det ju bli superfarligt.
Men som åklagaraspirant då, har du inte alla tvångsmedel och sådär?
Nej.
Nej.
Så man har ju för olika förordnanden beroende på hur länge liksom man är. För man får, nu minns jag inte exakt hur tidsrymden, men det är väl typ om det är efter en... Ja, det är ganska snabbt, om det är 1,5 månader eller någonting, så får du förordnande att kunna gå i rätten. Men det byggs ju på beroende på. Sen är det ju vissa som... Ja, men som skulle blivit kammaråklagare en viss tid, och sen kan man bedöma att man kanske har varit sjuk eller man har inte hunnit jobba med tillräckligt många ärenden, och då kan det därför skjuta. Så att det är inte bara någonting du, nu är det här datumet, nu blir du kammaråklagare, utan det är en viss liksom mognad, och man går i de här kurserna och så får man ju sin badge, vilket inte alla vet.
Får en åklagarbadge? Ja. När flashade ni den då?
Mm, jag gjorde det i en husrannsakan en gång på det var en spelklubb som heter Krukan på Krukmakargatan på Södermalm. Och då var jag lite så här, det var enda gången som jag bara...
Hur ser den ut då? Är den som en polisbricka fast
som åklagare? Ja, den är exakt som en polisbricka, men det står ju åklagare, så är det det. Och den är ju jätterolig ibland att ta fram. Just ja, bland,
jag visste om vi inte nu, ens att man hade en sån
bland, om man nu i den här podden kan säga snutar. För jag tycker man kan säga snutar om man tycker om polisen. Men vissa använder det ju på ett dåligt sätt. Men jag gör det för att jag tycker om polisen. Men ibland kan det vara lite roligt. Ja, men så här, när man sitter med någon polismästare eller någonting, så kan man bara, med min badge då? Och då blir det lite, alltså det är lite barnsligt. Men det kan vara så här, och då är det många som bara, har ni en badge? Absolut. Och det är en procession med riksåklagaren. Så får man ju sitt diplom och så får man sin badge.
Perfekt.
Det är skitroligt.
Jag gillar badges.
Ja, ja, och sen bara hur man ska använda den. Hur man ska flippa upp den. Men det är en annan...
Det är en konst i sig.
Men den används ju aldrig som åklagare.
Men kommer du ihåg ditt första när du var kammaråklagare? När du liksom, kom du, blev du då... Så, ja, men nu hamnar du på den här kammaren och har hand om, eller hur?
Nej, det blev ju bara att egentligen...
Det är bara att man bytte titel.
Ja, och att det blev lite mer på riktigt. Det var väl mer så jag tyckte. Ja. Att nu har jag liksom visat lite... Alltså kanske man tänker som advokat. För innan du är biträdande jurist och sen gör advokat på, du blir advokat. Och kanske likadant när du går domarbana, när du liksom blir en ordinarie rådman. Även om det tar längre tid. Men lite den här kvalitetssäkringen ändå. Så här, men jag vet vad jag pysslar med. Nu har jag min titel. Och ändå så här, känslan av att nu är jag anförtrodd att fatta alla tvångsmedelsbeslut. Och jag kan ha de här jourerna när jag sitter ensam i natten. Och,
det säger väl mer om mig än om ditt uttal kanske. Jag vet inte.
Men däremot minns jag min första rättegång där jag var urkass. För man tränar ju liksom inte på...
Nej.
Det är ju inte så att...
Varför var du urkass?
Därför att min handledare var med mig. Och jag hade då en...
Var du nervös?
Ja, och jag hade skrivit ner vilka frågor jag skulle ställa, och det är ju värdelöst. Du får ju ställa frågan ut efter vilka svar du får. Du kan inte ha 8 frågor förberedda.
Nej, okay.
Du måste ju veta vart ska du. Du ska få en fällande dom på det här brottet. Vad är rekvisiten?
Precis, och det är som ett levande väsen. De säger någonting annat, då måste du kontra från ett annat håll.
Jag kan inte sitta liksom, för om han bara... att han har sagt att bilen var röd. Så säger jag, hur var den röda bilen? Fast han sa ju nu att den var blå. Alltså då det är ju, och det var det som jag då höll på tydligen, och enligt min handledare, in absurdum. Körde du verkligen bilen? Är du säker på att han började erkänna till slut? Och då hade hon suttit och, men sluta nu Marie, för snart kommer han ju, för jag var så, är du verkligen säker på att...
Snart ändrar han sig.
Snart kommer han ändra sig och säga att åklagaren, nu finns det ju ett rimligt tvivel här, för att jag var så mån om att han verkligen inte skulle känna sig pressad nu, för du har ju tidigare förnekat. Och då kände min handledare, ja, men nu erkänner han ju. Men jag tror också, för jag hade innan jag blev åklagare hade jag utbildat på polisskolan. Och då är det ju mycket objektiviteten. Alltså det är ju artikel 6 i våran artikel. Så jag hade ju liksom, alltså kring tvångsmedel, det är att bryta mot grundlagen. Då måste vi ha lagstöd. Så jag var ju otroligt teoretisk i det här objektiva. Och också liksom åklagarens roll, att egentligen fram till pläderingen så ska vi vara objektiva. Det är ju först då jag egentligen får lägga in kraft i vad jag egentligen tycker. Okay. Och då höll jag ju mig väldigt, min åklagare, men gud, du är ju nästan mer advokat än åklagare. Och det tror jag, det har jag faktiskt, på tal om det, haft med mig ganska mycket som en nytta. Just att jag hela tiden är det här kalibrerade. Och det tror jag när jag försöker se varför, för att jag utbildade om det i 2 år. För liksom nya, om man säger på grund, när man skulle bli polis, vad är det viktiga? Och det står liksom, ja, man ska vara objektiv, vad är det då? Och så man verkligen ser vad det står ju verkligen att vi ska ju inte bara ta tillvara och så, utan vi ska även söka efter sånt som är till förmån
för en misstänkt också.
Söka för, det står inte bara att ta tillvara utan söka. Och då,
det visste inte.
Nej, och det är det där också när man väl landar i teorin. Exakt, in med dem. Nej, men, och jag är ju liksom utifrån den delen också väldigt så där, vad ska man säga, ointresserad av en fällande dom i sig, utan det är så här, jag vill att det ska bli rätt fällande dom. Så att för mig har det aldrig varit viktigt så här, nu, utan det var mer så här, självklart när jag väcker åtal och det ska bli fällande dom, tycker jag. Men det är inte det att, för är det så att jag har missuppfattat någonting, då kan jag också ta bort ett vittne, lägga ner en åtalspunkt. Liksom, att då hade ju inte jag rätt underlag egentligen, för att jag vetat att han sa att bilen var blå. Då hade ju inte jag väckt åtal på den punkten. Och det är väl så här, som har genomsyrat mig lite när jag varit åklagare, att vissa har varit så här, ja, men du tar ju upp även i sakframställan som är precis innan man sätter igång. Att man till exempel, på tal om det, vi börjar prata om bedrägerier, så jobbar jag mycket med bedrägerier. Och då kan man ju ha vissa, om man väcker åtal, så kanske 17 är jättebra och 2 är lite svagare.
Mm.
Och då har jag liksom ibland då haft i mina sakframställningar när man säger, så kan man säga så här, ja, sen finns det ju 2 stycken där vi möjligen skulle kunna se, men det beror lite på vad vittnena säger. Att jag liksom redan innan öppnar upp för att de här 17 är svinbra, men de här 2 menar jag i nuläget finns tillräckliga skäl, men utifrån att det har varit lite oklart kring vad vittnena egentligen, men jag har ändå valt det. Och då kan man se att vissa försvarare känner så här, nu tog ju hon min poäng. Mm. För jag tänkte ju att jag skulle
pusha på de, ja, de 2
och då punkterna. Jag, och det är som det ibland också, om vittnen är lite svajiga, då brukar jag så här, men du, nu är du lite svajig här. Vad menar du? För då blir det liksom, då kommer det från den sidan. Och då blir också, man ibland ser, men gud, nu tog ju hon min poäng.
Mm.
Så ibland har jag fått höra, men gud, jag bara, ja, men det är för att jag vet ju att annars blir det de som ska ha en poäng av att de är objektiva.
Mm.
Och det är någonting som jag faktiskt sätter väldigt högt, att artikel 6 i Europakonventionen, alltså fair trial, det är vår paragraf. Det är liksom vi som har den, oavsett om det är försvar eller inte, så är det vi som ska äga den. Och det finns ju till och med liksom rätts-PM från åklagarmyndigheten om den, att det är vår.
Okay.
Och det är sånt där som jag försöker liksom, så fort jag undervisar inom polisen och sådär, att vi hela tiden tänker lite djävulens advokat, att vi tar den rollen också, för det är liksom ingen förtjänst.
För det kommer komma ändå,
ja,
från advokatsidan, menar du?
Och då tycker jag att det är liksom mera rent att vi redan innan ser bristerna eller ställer de där lite spetsiga frågorna.
Just det.
Så att det inte bara ska bli att de sen ska säga, åh, den här rättegången har skett på fel sätt, utan snarare att rättssäkerheten för mig är liksom att vi verkligen låter misstänkt och försvararen. För det är så vi kan vara trovärdiga i domstol också. Säga, men han har fått se allt material, han har valt att inte säga något, eller hon.
Men hur upplever du från polisens sida då? För att jag förstår att du har haft mer eller mindre kontakt med poliser beroende på utredning, såklart. I en del utredningar så har du kanske mycket mer kontakt med polisen i ärendet och med andra utredningar kanske lite mindre. Men för mig var det ju då, när man ringde åklagaren, jag ringde ju oftast åklagaren för att få någon anhållen då, då ville jag att den här killen ska vara anhållen eller tjejen då. Och det var så skönt med åklagare som man kände kunde bolla lite med en, som också kanske, jag ska inte säga att, inte att de blottade sin okunskap på något sätt, men att de också hämtade hem kanske min lite street knowledge eller något sånt där. Och det uppskattade man ju oerhört liksom. Så, ja, men du jobbar ju med det här varje dag, vad tycker du? Ja, men jag tycker det här tyder på det här och det här och det här. Och att han har det, till exempel om vi pratar då som narkotika till exempel, att han har förvisso 10 gram, men han har ju i liksom 10 engramspåsar. Det har man ju inte för eget bruk.
Nej.
Alltså det är så här små grejer som kan vara, ibland om man är ovan att jobba med sådana ärenden, så sen har han det och det, vilket tyder på också försäljning. Vi har sett också lite lister eller vad det nu kan vara. Ja, men då förstår jag liksom. Men en del åklagare bara säger, nej, du släpper honom nu 06.
Mm.
Ja, men jag tänkte så, ja, men nu är det beslutat och så här.
Ja.
Det
dödar ju.
Ja, det dödar lite grann.
Mm. Och det är ju verkligen inte något att åklagare skulle kunna allt bara för att man råkar sitta. Alltså det blir lite med hierarkin som är, det är ju som det är. Det blir så här en myndighet över för att det är liksom där tvångsmedelsbesluten. Men det är ju väldigt beroende på vad den åklagaren kan.
Mm.
Beroende på vad polisen som ringer kan eller polisanställda kan.
Mm.
Och där kan jag ju för egen del bara känna att när man just satt i situationer när man ska förväntas ta allt och så är det något utlänningsärende och då är gränspolisen, man bara, gud vad bra, hur tänker du då?
Just det, för det var inte din...
Det
var inte
nej, din. Det är inte, och så vet jag att det finns en perm och sådär, och självklart, men fattar ju besluten, det går inte bara att någon ringer och drar något och så säger man absolut, men den här avstämningen av du med din erfarenhet, hur tänker du?
Mm.
Och varför tycker du att jag ska anhålla, eller varför vill du ha beslut om husrannsakan, eller varför tycker du det är viktigt att hämta kusinen till förhör? Och jag kan tycka om man inte har den dialogen och öppenheten så är man ju rätt värdelös.
Mm.
För som åklagare utan duktiga liksom, anställda inom polisen och likadant tvärtom, om inte ni kan få en bra åklagare som driver ärendet, alltså att man gör ihop. Och jag vet också någon gång när jag var ny och skrev någon så här jätte... Jag brukar inte köra så mycket med direktiv heller, utan jag tycker det är bättre att snacka och sen kan jag skriva ner det vi kom överens om så att det finns dokumenterat. Men ibland blir det att man bara sitter där i sitt och skickar ett direktiv. Och då var det ju så här, två erfarna som ringde upp. Det var när jag var assistent och klagare. Vi tycker att vi börjar en annan vända. Absolut, hur tänker ni? Liksom?
Ah, okay. Ja.
Och det är ju då jag tycker att man måste vara i sin profession. Vad kan jag egentligen om det här? Mm. Och så är det två superduktiga luttrade på liksom krimjouren som bara alltid brukar göra så här. Ja, det blir jättebra, då gör vi så.
Just det.
Så jag tror att det är liksom, om man känner att man har förtroende, det handlar ju om, vissa kan ju också ringa och köra, alltså de vet att man inte kan, och då och de märker man efter ett tag sen, gud, nu blev jag ju lite lurad här. Ah. Och det är ju inte...
Nej, det är inte fair.
Nej,
men jag kommer ihåg ibland när man såg så här, vem jobbar liksom jouren på åklagaren? Ah. Och så bara, nej, det är den åklagaren. Ah, ja, okej, men vi kör ändå.
Och där har jag faktiskt en jätterolig just med det. Att jag jobbade mycket med ungdomar. Och där är det ju väldigt beroende på... Alltså, det är ju generellt liksom... Man tänker unga barn ska inte låsas in.
Mm,
och sen begår de så grova brott. Och då är det så här, vi behöver det i vissa situationer. Det är ju bara tragiskt, men så är det ju. Och då behövs det ju en åklagare som vågar fatta de besluten. Och jag, när jag jobbade då som ungdomsåklagare, för det var det som jag gjorde mest, det och bedrägerier. Då blir det ju en vana att hantera tvångsmedel även på 15-åringar.
Mm.
För att när man jobbade ute då i Järva, för det är ju för att säkra bevisning och att det inte blir hot mer brott. Alltså det är ju någonstans att låsa in ett barn i ett visst sammanhang kan ju vara för att skydda det som är runt omkring.
Mm.
Sen är det ju alltid ett misslyckande, men där blir det också att man jobbar väldigt tajt mot de poliserna som var ungdomsutredare, och där pratar vi verkligen förtroende, för där kunde ju bara vara så här, signalementen är det, sen har alla bytt jackor.
Ja,
så de som grips är ju inte de som hade det, men då visste jag ju att de brukar ju byta jackor. Alltså,
mm.
Och där var det också förtroende. Då ringde de och sa, Valin, vi vet att det här, eller vad det nu var. Och då kunde jag ju säga, för att det var de poliserna. Men hade någon i Södertälje som jag inte brukar jobba med ringt.
Just,
just för att det är den här...
De hade den personkännedomen helt enkelt.
Ja, och då får man ju någonstans också se hur de jobbade väldigt då nära. Det var ju lite ett annat sätt att jobba än vad jag i alla fall får uppfattningen nu. Och då var det ju på den grunden att de verkligen visste och hade ju koll. Och då är det ju upp till mig att i det matcha dem. För att jag kunde också gjort det enkelt. Nej, det finns ingenting. Nej. Det är alltid enkelt att fatta negativa, som man säger, tvångsmedelsbeslut. Men då var det precis det där. Det var fredag. Det var efter midsommar, för min bil hade börjat koka på vägen hem från midsommar, så den stod ute i Åkersberga. Och jag skulle hämta den, och de stängde verkstaden 17.00 i Åkersberga, och jag gick av vanliga passet 16 dagjouren. Och då var det sån här herre jösses härva, och ungdomspoliserna ville ha massa tvångsmedel, jag hade börjat med det, och så sa jag såhär, nej, alltså jag måste till Åkersberga. Och jag hade gjort precis hur jag skulle hinna till liksom 16.58 skulle den här Roslagsbanan, så att jag skulle, att han där på den här verkstaden skulle vara kvar då 2 minuter. Det går inte. Och då sa de, men kolla Marie vem som har jouren. Mm. vi kommer inte få ett enda beslut. Nej.
Ja, så du visste också när du... Ja, ja, men det var alltså, den åklagaren. Bara, ja.
Om man inte var van att anhålla ungdomar. Nej. Det är inte någonting du bara gör då med också poliser som du inte har jobbat med. Och så någonstans i det här systemet med rättssäkerhet och trygghet i dina beslut. Mm. Och då var det bara för mig och... vi kör dig dit.
Ja, du kör dig till Vaxen. Ja, du ser. Praktiskt
på tal om att man liksom hittade en lösning där. Ja. För att det någonstans var att jag också visste att annars kommer det vara hot och övergrepp i rättssak och herre jösses. Och det blir någonstans i systemet mer jobb för alla. Men jag kunde också se den här, och nu kan jag säga det här för det var så länge sedan då, känns det som. Men alltså lite att, ja, det är ju personberoende, det ska inte vara det.
Det är ju oerhört viktigt liksom att ha den här, precis som initialt, jag bara ringde om ett enkelt ärende, men att det fortsätter också i de här. Och framförallt om man tittar nu på ungdomsbrottslighet, hur det har eskalerat de senaste åren, och alla vi som lyssnar vet ju, vi känner ju till alla de här skjutningarna och hela Järva, du nämnde Järvaområdet, hur många som har haft ihjäl varandra där ute. Alltså om man inte har en bra kontakt där mellan ungdomspoliser och åklagare, så kan det ju stöka till det väldeliga.
Ja, men just om man försöker hitta, alltså det är så här, nu låter det som att jag alltid låste in alla, men ibland var det ju det, alltså man behöver inte gå på häckning med alla, men just ha de här korta anhållnings, just för att hinna säkra bevisning, hinna ta in telefonerna, kolla igenom. Och då är det här, för poliserna jobbade ju hela tiden om lott. Så man säger på tal om att det handlar inte alltid om att det är åklagarna bara för att de råkar vara jurister och sitta högre upp som har koll. Utan där jobbade de på den där ärenden, och då var det viktigt att man kunde vara där i det här, liksom utifrån att levererandet av tvångsmedel måste ske av någon annan. Och om den aldrig har jobbat med de här brotten, då kan man redan där, man behöver inte vara särskilt intelligent för det, man kan ju säga, då blir det ett hack den där helgen. Och vem blir gynnad av det? Alltså, och samtidigt förstår jag, om man aldrig jobbat med det, så är det väldigt långt att kanske anhålla 4-15-åringar på en dragning av en polis där du inte riktigt kanske får... och nu ska jag inte säga att underlaget inte alltid var bra, men du vet det här, när de kunde ändå berätta för mig anledningen till att han inte har samma jacka eller keps och så, är för att vi kommer hitta den sen i en sandlåda, vi vet det. Mm. Varför då? Jo, för de två hade span då, vi har sett det. Ja, det finns ingen span-PM på det än, men jag får ta det på de muntliga uppgifterna. Och sen kommer ju allting, och det var därför jag menade det här med förtroende och att de som ringer, det handlar ju lite om att sälja.
Mm, ja, precis. Man eller måste mycket. Vara ganska verbal och ganska duktig retoriker ibland för att lägga upp ett case och så vidare och så vidare. Och det borde man ju träna mer på som polis.
Jag tänkte säga, ja, och för jag menar, vi hade ju på skolan där lite sån här spel, att de skulle ringa åklagaren. Ja, men du har ju också undervisat på skolan, och det blir ju, men då är man ju det här, men samtidigt att ha den tanken om när du själv ska ta emot något och någon bara ringer och pratar. Du vet inte vad vill du?
Nej, precis.
Och så vill man inte avbryta heller, men det var ju alltid det här, man vill på en gång så här, vad heter du för- och efternamn?
Och vilket,
ja, och vilket telefonnummer ifall det bryts. Så det var ju mina så här, namn, för- och efternamn, telefonnummer. Och sen vad vill du? Liksom.
Jag kommer ihåg, det jobbigaste för mig som lärare på skolan, det var när alla så här stoppade en person och så sa, ja, nu ringer vi åklagaren. Så ringde de åklagaren. Ja, jag är åklagare idag.
Ja, och, då spelade du.
Ja, då spelade lite åklagare. Ja. Och sen så ringer de då. Då skulle de ha ett beslut om en kroppsvisitation. De har påträffat någon. Och, så här, och du vet, när jag jobbade ute, vi gjorde ju alltid fara dröjsmål. Alltid för dig små. Då säger han, ja, men vi skulle vilja visitera för att han var lite nervös och han var lite så här, nej, det är för svagt liksom. Mm. Då hade jag redan muddrat honom i verkligheten 3 gånger själv. Men det är ju också det här att ha mycket på fötterna. Man har jobbat mycket med sak ute och vem man träffar på och allt sånt där. Det hade jag inga som helst problem att motivera i en anmälan sen. Men när det blev så vagt när man fick det, och det var helt naturligt att man fick väldigt vagt från en student som ringer första gången till en åklagare och bara säger så här, vi vill krossa, nej men vi tror att han typ har knark på sig. Ungefär så. Ja. Och då blir det ju inget beslut på det.
Nej.
Men ja, men det var väldigt lärorikt på ett annat sätt att liksom gå tillbaks till skolan och gå tillbaks till den här oerhört teoretiska delen av polisarbetet som man måste lära ut. Mm. För man kan inte komma ut sen och då jobba praktiskt polisarbete utan att ha de teoretiska kunskaperna i botten. Liksom fara i dröjsmål, såklart används ju på ett helt annat sätt av narkotikapoliser på gatan. Mm. Och kanske det skulle kallas att det inte ens gråzon eller vad som helst. Om med någon som jobbar med bedrägeri och så här, de skulle agera på ett annat sätt. Men det är ju precis var man är i sin del av den här juridiska vingården någonstans, liksom, av allting, liksom, vilka druvor man plockar.
Det var fint att beskriva.
Ja, ja. Men jag brukar alltid fråga mina gäster en annan sak innan vi släpper ungdomarna där. Kände du, vilka år var det du var ungdomsåklagare?
Från, det var fram till 2013 som jag jobbade mest med det.
Kände du redan då att det liksom kanske var liksom i en eskalerande?
Ja, jag är inte, alltså det är så otroligt. Jag tror att alla vi som har jobbat är inte dugg förvånade.
Nej.
Det var ju också väldigt mycket i att de, det är ju så också som åklagare, då får man ju, man har ju sin tjänst och så lottas ju ärendena in på en, så de trodde ju att jag var efter just den, men det är så här, tjänst 8, då fick jag alla, då blir det samma personer, för det är ju lite så, de kommer ju tillbaka. Ja, och då är det också i domstol, men då får man också tid, så jag såg lite som en förmån att hänga med dem i pauser, men då kunde jag också bara, vad gör ni här? Ni ska vara i skolan. Och då är då man hinner liksom, och då var det ändå att man blev, ja men åklagare, men du är ju schysst liksom.
Ja, det är ju poliser för också.
Jag tänkte också så här, men det var lite, tror jag, att jag också var lite tydlig med att de till exempel försökte fula in en telefon på en häktning. Och det är också så här, när jag, och lite kring just helheten med ungdomar, att redan då, om man säger så, för nu är det ju snart 10 år sedan, det var ju som hot och det var skit liksom i Solna tingsrätt. Det var ingen ordning på någonting utifrån hur vi såg det. Men sen hur domarna inne i rättssalen uppfattade saker och ting var ju annorlunda. Och det också blir liksom en skillnad. Så vet jag, justitieministern var där en dag. Hon bara, det var så lugnt. Så sa jag, men tror du att du får se det riktiga? För det är ju liksom också, man är på en häckning för något grovt rån. Och alla vet att det ska vara stängda dörrar. Och sen så hör jag när det är stängda dörrar att det är någonting som piper.
Okej.
Och då så här, jag tittar på domaren och bara, nej, ingenting kring att något. Och jag bara, men jag tror att det är någonting som piper. Alltså, då också, nej, det var ingen annan än jag. Så då gick jag bak i, hittade en mobiltelefon som står på inspelning. Och domstolen vill inte ta i det, i alla fall den ordföranden. Så jag sa, men vi har en telefon här på inspelning fast det är stängda dörrar. Och då började han avskarva då, snubben. Och jag sa, men det här,
alltså.
Men det här är inget kul. Och häktesvakterna tittar så här, ja vi har ingen mandat. Och domstolen, men nej, men vi har inget. Jag bara, fast jag får inte heller ta den i beslag. Men vad ska jag göra? Så då la jag den, jag vill inte stoppa inspelningen heller. För jag tänker, det är ju bevisning för att han håller på den som äger. Så jag ställde den i det här schaktet som är där man transporterar in och ut i det här mellan där det liksom bara är väntan på, så sen får jag ju ringa poliserna om vi tar paus. Och det var också en sån här konstig, just som man redan, om man säger redan då med det här ful, och så gick jag ut sen, bara, vem är det som har lämnat mobiltelefonen? Och då var det en, jag bara, men du vet ju att du inte får. Ja, men alltså jag tänkte ändå. Så den här respektlösheten kan jag ju se den, och därför är jag inte dugg förvånad kring att det som det, för det var ju också så här,
och den har inte blivit bättre heller.
Och då var det ändå någonstans där inom situationen bara grovt rån. Nu är det så här försök till mord och mord. Alltså det var ju ändå att de snodde massa jackor och gjorde rån och guldsmedsbutiker och sånt. Nu har ju gått lite
överstyr.
Men just den här fulheten kring att man också så här lämna kvar en telefon, man vet inte. Och så upptäckte jag det. Och då blev de ändå lite såhär, ja men det är ju, ja men fan, du har koll. Liksom som att det ändå skulle vara att det var lite bra att jag hade koll ändå. Alltså,
alltså
den här konstigheten, för de tyckte ändå, men du är ju en bra åklagare, men ändå. Och jag säger, jag behöver inte bli...
Ändå lite taskig som hittar telefonen.
Ja, men ändå som stökar till då att jag liksom bara, vems telefon? Och då hade de ju respekt, så det var ju en som bara, det är min. Så att jag lyckades ändå i den där. Men, och så ringde jag polisen och fick de ju ta upp en anmälan. Och så blev det ju... Men också den här konstigheten kring, vad gjorde jag där? Tog en telefon som jag inte får ta och la den i någon... Jag vet inte vad jag hade för, på tal om att jag har stått på polishögskolan med, man ska alltid ha lagstöd. Vad gjorde jag? Nej, ingen aning.
Nej, ibland står man ju med någon grej i handen och liksom, vad ska jag göra med den här?
Och det var därför lite så här kring just polisens arbete. Det här är ju för mig var ju det här liksom väldigt enkel sak ändå att lösa. Men det är just den här komplexiteten i polisjobbet som jag, tack vare att jag varit så mycket ute också med poliser och som åklagare också, tvingade ut mig i, alltså trots att mina chefer sa lite så här, nej men du får inte försäkring, nej men då såg polisen till att jag hade försäkring, för jag var ute och åkte helger för att liksom vara lite så här, när det blir ett jättedåligt förhör ute som jag tycker då, eller en dålig PM med dålig avrapportering, ja, man kanske först ska vara lite i vad handlar om innan, och sen kan det vara att det finns förutsättningar att skriva bra om man ändå skriver dåligt, och då får man ju snacka om det, men så jag var ofta lite så här, nere i arresten ibland just kring det här med att när man bara som åklagare och lite slentrian, nej men han får sitta ett dygn till. Ja, vad ska man sitta då exakt? Det är på den här äckliga madrassen nere. Alltså lite, ja.
Men det som jag tycker är lite uppseendeväckande här är det du säger. Det är ju lite det där med justitieministern. För det är ju den känslan man sa, ja men det märkte du redan 2013. Ja, det märkte man redan när jag jobbade liksom i början 2000. Liksom,
ja, du det måste var liksom, ju också ja, känna igen. Inte, ja.
Och att det aldrig kommer riktigt 100% till politikernas kännedom. Och när det gör det så är det alldeles för sent. Och nu så, nu ska vi stoppa ungdomsbrottslighet, bara men tjena.
Plus att det handlar ju inte så mycket om att bara skrika strängare straff och straffskalor, utan det är ju väldigt mycket man kan göra, bland annat med det som jag utbildar om, på tal om så här, lite med bedrägerier och vad det handlar om, pengar, med den superbra lagen vi har sedan 2014.
Vad är det för lag?
Penningtvättsbrottslagen, som jag ju föreläser om och som man kan använda jätteoffensivt mot att just störa och ta.
Är det också där man tar jackor och sånt? Ja. Och man kan ta klockor och sånt där.
Och det är liksom det som jag kan också tycka att den, om man tänker syftet med att rapportera in någonting eller så, om syftet är att ta pengarna eller ta klockan eller det, för det är ju svider ju.
Ja, verkligen.
Och då är det liksom för mig ganska jättefortfarande konstigt varför den där lagen inte används mer offensivt än
vad har ni det alla poliser där ute?
Ja, men jag utbildade ju på den och det var också, och skrivit en bok om den och fick bara så här, som en liten rolig, jag hade lite utbildningar för duktiga förundersökningsledare här i Stockholm för ett par veckor sedan, och då var det en av dem som bara utan att det på något vis handlade om penningtvätt. Jag har läst din bok och när vi följer den så kan vi också berätta för åklagarna vad som gäller.
Oh,
och då, för jag har skrivit den lite som jag brukar säga, prata med bönder på bönders vis. Alltså alla kan inte den lagstiftningen på tal om det.
Nej.
För då är det en del som säger, men Marin, har vi dragit ärendet till åklagare? Ja, men ni, tänk på vad som står i deras rätts-PM så att ni snackar samma. Och då sa han det, vet du, när vi använder boken och sen använder vi till åklagaren, då får vi fällande domar.
Vad heter boken?
Den heter Penningtvätt och straffrätten. Och så har den en klocka på framsidan. För att jag också hade en poliskompis, vi jobbade ihop tidigare, som är lite mitt bollplank ibland. Och då frågade jag honom, jag hade tre förslag på omslag. Han bara, klockan. Så att det är lite en hyllning till honom, utan att jag behöver nämna honom. Men han är en sån som också jobbar, orkar jobba. Och,
Men det här känns faktiskt som någonting. Ibland så när jag, ibland man lyssnar på gäster och sådär, så kan jag känna sig hela liksom lagboken ibland, och framförallt kanske straffrätten ibland känns som att och brottsbal, alltså hela straff, att det är skrivet för en tid som är svunnen på något sätt, att vi kanske behöver, jag vet att det var snack om det lite innan valet, kanske man så här, man måste titta över det, kanske hela lagstiftningen, nu kommer det här, du berättade 2014 kommer det här penningtvätt. Jättebra. Jag var hos jag var i Washington DC och åkte med då, Organized Crime hette de. Och då tog de en bil i beslag. För att han var kriminell och nej, men du är för kriminell typ. Så tar de, där tar de bilen och säljer den och pengarna tillfaller liksom polis.
Det är så. Ja,
utan avdelningen också.
Så de kan äta lite gott. Ja,
Men för var är det som det svider, precis som du säger, när man, det är ju pengarna och klockan och skorna och jackan och det, och sen när man gör husrannsakarna hos de här då som då är svidade och coola bilar, så är det ju inte lika coolt hemma.
Nej. Och det är ju lite så här, när jag utbildar dem där också, när inte balansräkningen går ihop. Och det är ju, för det är, det är inte kriminellt att köra en Porsche.
Absolut inte.
Men om du inte kan, och det är ju den som är ganska, om man kan reglerna så kan man hitta, sen finns det verkligen förbättringspotential. Så
i lagstiftningen.
Det, kring just hur man kan använda kopplingen mot, om man säger, penningbeslaget, hur man kan använda det för vilka saker jämfört med förverkande reglerna och sådär. Så det finns, det är ju en förverkande utredning som är på gång.
För helst vill man att du ska förverka så att de blir av med bilen.
Ja, men också kan man använda det som då inte kräver en brottslig koppling, ett brott som heter näringspenningtvätt, som är liksom ett brott som inte används tillräckligt. Men när jag, i mina forum, jag når ju inte ut liksom, som jag egentligen tycker att jag vill, men när jag väl får förmånen och möjligheten, det var därför jag skrev den här boken, för till exempel då har jag exempel situationen att det är ett bilstopp, och då är vi tillbaka igen till så här bra polisarbete ute på gatan, ett bra bilstopp. Och det kan ju också bli så här, ingången med bilar. Det är ju superbra, det är så effektivt. Någon som kör lite konstigt avvikande. Och sen, och då sitter det två killar där som då sitter med kontanter som de inte kan förklara. Och har ingen ekonomi som kan förklara. Och jag har två olika rättsfall som är två olika situationer som jag skriver i min bok. Så det ena är 19 000, så det är inte mer pengar än så. Men det är som för mycket för dem i den situationen. Och då får jag en lång historia kort. Liksom, bra polisarbete, bra dokumentation. Varför har du liksom sedelbunt i mittkonsolen? Och sen båda två. Den ena så här, ja, nej, men jag ska köpa, jag har fått en handpenna. Alltså så här flummiga förklaringar. Och den andra kan inte, som bara, jag har lånat ut. Och så bara, nej, fast du har ingen ekonomi att låna ut. Vad är skuldebrevet? Varför skulle du göra det? Så man gör liksom en så här kartläggning av ekonomin på båda. Och märker bara, det går inte ihop. Och dokumenterar det svinbra. Och sen blir det här som ju är också kring mycket som det pratas om. Om du sitter i den situationen, då blir det liksom, pengarna blir misstänkta i sammanhanget ihop med dig.
Mm.
Och då är det bara du som kan berätta hur det inte skulle vara konstigt.
Just det.
Och det är då man pratar om att det finns redan idag en förklaringsbörda. Så att det är mycket som så här, omvänd bevisbörda, bara nej. Vi vet alla i straffrätten att åklagaren har bevisbördan för allt. Men till en viss gräns, om man liksom har också kontrollerat saker och ting. Man har kontrollerat att pappan har inga pengar, mamma. Alltså man får göra lite liksom research kring möjligheterna för i den här situationen att de här pengarna finns här. Men om man hittar liksom så här, och så frågar man bra i förhören. Har du ärvt dem? Har du gjort en spelvinst? Alltså man tänker advokaten. Liksom, hur ska jag kunna bygga hypoteser här som skulle kunna vara...
fötterna för någon i LA Law.
Precis så. Man, liksom, man har redan innan kalkylerat, så man vill gå ut ur courtroom och bara, det var jag som vann.
Ja, just det.
Och det är lite på samma liksom, det här med att om du vet redan innan, nu stoppar vi den här bilen, hittar vi kontanter, då ska vi göra så här.
Mm.
Då blir det enkelt, för då kan du sälja in det sen om du skulle vara, du behöver något tvångsmedel, om det är någonting lite större, att du måste gå upp till åklagaren. För då har du liksom redan din koll på läget och du har gjort dokumentationen.
Mm.
Och i det andra fallet, då hittar man lite mer pengar. Men det var samma där, också så här, bilaffär, han hade någonting i någon gummisnodd längs vaden. För där jag bor kan man inte ha kontanter för det är så farligt. Ja, men det är fortfarande jättekonstigt när du inte har några pengar i övrigt att du har. Och då gjorde man också husrannsakan hemma hos honom, och då hittar man då pengar som det står så här, ingripande polisen eller då fick bända upp. Nu någon, jag förstår inte heller alltid hur ni hittar allt, jag är så imponerad. Men i alla fall längst in under någon låda hittar man 15 000 till. Och då var det kompisen som sa, jag har lånat ut. Mm. Och då åkte båda de två också dit på det här.
För han hade inte heller någon pengar att låna ut.
Och det är det där som är liksom, då har vi två situationer med just så här pengar på gatan som man gör superbra dokumentationsarbete. Man ställer rätt frågor och man paketerar in det ihop med.
Men tar poliserna pengarna då i beslag där? Och sen så om inte de kan... Alltså om de kommer med en rimlig förklaring då hävs det, men i övrigt så
annars
kan
så
de
är det ju, och då blir det liksom, om man använder penningtvättsbrottet då blir det förverkande, men om man använder det här näringspenningtvätt då behöver vi inte ha någon brottslig koppling. Det är det brottet, det är jättebra på det sättet, alltså, men det är inte så många som använder det, och det är därför jag blir lite ibland så här, jag skulle vilja ha en sån här podd som heter näringspenningtvätt. Nej, men lite så här bara för att... för då kan man istället ta dem i penningbeslag. Men sen kommer det bli att man kommer säga att de ska vara i förvar enligt stöldgodslagen. Men effekten blir densamma. Och det här är ju inte gjort så att det blir så enkelt. Och det är det här jag menar när jag nu har liksom i mina sammanhang lärt poliser.
Du har penetrerat den här lagstiftningen.
Och då kan de, men det är samma där, om du ringer en åklagare som inte har jobbat med det här. Hej, jag har näringspenningtvätt här.
Ja, just det.
Så jag vill ha beslut om förvar enligt stöldgodslagen. Okej.
Mm.
Ingenting lirar ju.
Still i kolan där. Ja.
Och så på tal om att jag har gällande de brotten ibland uppfattning att poliserna kan mer.
Men om man nu sitter och är polischef någonstans tänker, men varför? Och nu vill vi att Marie kommer och liksom, nej men alltså jag så kommer att dra det här för att hon har skrivit den här boken. Vi vill ha lite hands on. Hur går man tillväga då om man sitter på polismyndigheten i Uppsala just nu?
Jag har ju varit, jag gjorde ett gästspel nere i Kalmar till exempel för ett par månader sedan med deras operativa samordnare.
Men har du någon hemsida eller har
jag har ju mitt företag som heter Rätt Nu.
Rätt Nu. .se eller rätt.nu?
Nej, det heter rättnu.se.
Rättnu.se. Ja, men då vet man, då kan man gå där. Men du är inne, alltså tiden går fort, det är ju så. Men jag tror vi ska ta det i Patreon-avsnittet, för du berättade ett roligt case där det var väldigt mycket beslag inblandat, men det var en punkt där som var lite speciell. Så jag tänkte vi kanske kan ta det i Patreon-avsnittet. Men innan jag släpper dig dit så tänkte jag ju då, jag frågar alltid mina gäster om polisfilmer.
Just det.
Åklagarfilmer har ju redan, du har redan berättat att du var ju helt tagen när du var yngre. Det var ju det som fick dig kanske.
Men det var ju advokater.
Ja, det var advokater.
Och pengar.
Ja. Men hur är det med polisfilmer då?
Nej, alltså nu har jag väl, några har väl kunnat vara lite bättre på senare tid, men samtidigt så här, jag har väldigt lite fritid som eget företag, så det är så här, jag kan inte lägga tid på det. Men jag gillar ju, den som jag gillar, det är den här engelska
Morden i Midsommar.
Nej, den är mysig. Jag gillar den där signaturmelodin. Men vad heter den nu då? Line of Duty.
Line of Duty, den har inte jag sett.
Nej, den är ju med internrevisionstyp. Alltså man är inne i polisen och det är så korrupt och så.
Det är den kul, gillar jag. Tycker jag också. Jag gillar när det är lite, i alla fall på film så gillar jag lite bad cops.
Så den, och då ska de ju reda ut det här liksom. Så det, men, den, men nu tittar jag liksom inte. Jag, det känns som att jag jobbar och sen försöker jag hålla hälsan med att springa. Det är typ det.
Bra. Nej, men alltså så intressant. Nu har vi bara fått ett axplock under de här 50 minuterna av din, du har en sån enorm kunskap här när det kommer till framförallt straffrätten och det som jag tycker är jätteintressant och förhoppningsvis för polisen. Men vi ska prata vidare såklart. Men för nu, alltså ett stort tack Marie.
Nej, men tack själv. Vet du, jag är ju så himla ärad att just att inte vara snut, om man säger så, och få komma in. Så jag hoppas att lyssnarna också tycker det.
Jo, men du ligger så nära snutarna där och du föreläser
för
dem.
Så kan komma.
Nej, jag tycker det har varit jätteintressant och det är ju här är ju också åklagarna och juristerna för övrigt också som är liksom, du är ju i den polisiära världen, du är där och föreläser, du ute på skolan.
Och jag tycker det är viktigt att vara i det man pratar om för att vara trovärdig, för det är lätt att sitta och vara backseat driver, det är så dåliga förhör och det är så dåliga PM eller gud vad de inte gör rätt, och så när man någonstans är, och jag kan inte säga att jag vet, men så mycket jag har försökt i alla fall att sätta mig in i anledningar till. Men sen när det ändå inte blir bra, fast det finns, då kan jag ju vara lite skarp.
Och jag kan ju säga, om ni tyckte det var intressant, så hörde jag ju då när du föreläste på Försäkringskassan, jätteintressant. Och jag kan säga, innan jag kom dit så tyckte inte jag att det var lätt så intressant med Försäkringskassan och dess utredningar. Men det var jätteintressant. Du pratade om också hur man ska pusha de här utredningarna och faktiskt få polisen att ta upp de här, därför det finns också lite andra knappar att trycka på än att bara säga så här, nej vad tråkigt att ni tyckte att den här utredningen inte höll och dra för åklagaren. Vi ska inte gå in på de punkterna just nu, men det var jätteintressant. Så tveka inte att höra av er, gå in på rättnu.se om du vill att Marie ska komma förbi och berätta mer lite om det här. Hon kan så mycket mer. Tack så jättemycket så länge.
Ja, men tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Om du vill höra bonusmaterialet med Marie så finns det på patreon.com/snutsnack. Där finns ju bonusmaterial med väldigt många fler än just Marie, så det är bara att lyssna på där. Tack för den här veckan. Jag hoppas verkligen att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej!
Alla sjunger på svenska.